Välkomna till UU-arkiven.
Ja!
Och den här veckan tänkte jag att vi skulle backa bandet rejält. Dels till 2015, men också hela vägen tillbaka till 1600-talet. Och vi ska prata svenska stormaktskolonier.
Just det.
Avsnitt 51 från 2015. Och ja, men det här är bra grejer. Det är alltså, det är väldigt noga då, att det är just stormaktskolonier. Så att Sankt Barthélemy är inte med här.
Nej, så är det. Om jag inte missminner mig så var planen att det skulle vara med där, men ja. Sankt Barthélemy kom inte med. Den kommer sen någon gång.
Ja, det var ju där. Du fick ju någon panikinformation om mig att det här, det är bara det här nu mitt i arbetet där.
Ja.
Och sen är det en ganska underhållande sekvens där jag försöker säga garnison och misslyckas kapitalt.
Mm. Så kan det gå.
Mycket nöje! Idag handlar det om kolonier som Sverige hade på 1600-talet i historiepodden. Och där sitter Robin Olofsson och förväntar sig en inledning för mitt tal. Men det kommer han inte få. För nu kör vi!
Ja, det är sant som de säger på stan att önskeavsnittet, svenska kolonier, det är väl vårt mest efterfrågade avsnitt, att det egentligen kommer komma till ytan i historiepodden. Varmt välkomna alla lyssnare.
Ja, som sagt, det finns ju en del som har önskat det här och det är ju ett väldigt spännande område. Så därför kör vi på kolonier idag.
Kan vi då skjuta in för att jag fick info om att vi skulle prata om svenska kolonier och så sen nu på morgonen får jag ett sms, men bara på 1600-talet.
Ja, för ja, det var ju elakt gjort.
Så att alla Sankt Bartholomeus-fans där ute får
vänta till ett annat avsnitt då.
Ja. Hörru, hur kändes det att vara med i Riksradio i veckan?
Det var otroligt spännande och roligt. Och jag vill passa på att tacka alla som stöttar mig under tiden och före och efter och så via olika sociala medier och så. Mycket tacksam för detta stöd och glada tillrop som jag har fått.
Ja, var det spännande för dig?
Ja, det är klart det var. Det var ju sitta där ute i stolarna på Sveriges Radio och vänta när de ska plocka in mig. Det var lite spänt, men när man väl kommer igång och snackar där inne så är det ju mycket roligt.
Och det är som att sitta här i mitt kök och prata in i den här
exakt samma
micken för några hundralappar istället för den micken för 40 papp de har där på radiohuset.
Ja.
Nu kör vi Vem är hen?
Ja, det gör vi.
Ja, vem fan är du då?
Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu?
Jag söker Inge Ragnarsson.
Ja, vem fan är du då?
Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg.
Jaha.
Om jag söker sanningen, får jag den? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu?
Ja, vem fan är du då?
Ja, då kör vi Vem är hen? Och det handlar om en man, en kvinna eller en händelse helt enkelt.
Ja, du ska komma med fem jag påståenden. Jag ska gissa och försöka,
just det,
försöka hinna ikapp här. Du har ju tagit ledningen.
5-4.
Sitter här med en tight, en skinn-tight Giro d'Italia rosa ledartröja.
Ledartröjan.
Gazzetto del Sport står det på Hermans bröst.
Precis, och då kan jag ju tappa ledningen här, för det är väldigt, väldigt tajt nu här. Visst är det 5-4?
Jag tror det. Ja, för jag har tagit en 3 och en 1, ja.
För 5 poäng. En av stålmannens trognaste anhängare, även om den senare älskade att förlöjliga hen, så bildade de två en känd tidning tillsammans samma år som Stockholmsolympiaden pågick.
Men en av stålmannens mest närmsta vänner, då tänker man ju antingen att det är Louis Lane, men ännu hellre, vad heter han, Jimmy, vad fasen heter fotografen? Jag tror inte att det är en fiktiv karaktär, men vad heter han ens? Han heter Jimmy.
Jag heter inte Jimmy.
Ja, men han har ett efternamn också. Ja, jag vet inte riktigt. Jag säger Rockefeller.
Det är fel. För 4 poäng. Kallad järnröven för sin oerhörda arbetsförmåga bidrog den glasögonpydde hen till såväl organisationen av järnvägsvagnar mot koncentrationsläger som godkännande av Katynmassakern.
Är det Henry Ford?
Nej.
Okej. Okay. Ja, Henry Ford bildade ju en tidning, The Daily Nånting, som är allmänt känd för sin vida antisemitism som inspirerade Hitler.
Mm-hmm. Det får ju vara ditt svar då, eftersom du frågar Henry Ford. För 3 poäng. Högst delaktig i en av historiens mest uppseendeväckande realpolitiska kovändningar som fick världen att häpna.
Då känns det ju som att det är brottet av Ribbentrop, Molotov, pakten. Att det ska vara den historiska kovändningen.
Det är ditt svar.
Men det är ju en person, någon glasögonprydd herre. Det känns ju som det är någon nazist vi är ute efter. Är det Speer?
Nej, det är fel också. För 2 poäng. Hen är den enda i världshistorien som skakat hand med såväl Lenin, Hitler, Himmler, Göring, Churchill som Franklin Roosevelt.
Är det då Ribbentrop?
Det är fel.
Okej. Okay.
Men, ja, man har ju bara en gissning på varje.
Ja.
För 1 poäng. Hen spottade aldrig glaset. Ofta är drags dock ren sprit än fruktiga cocktails.
Och då är det Molotov.
Ja.
Fasen, det borde jag ju naturligtvis ha tagit mycket, mycket tidigare.
Du var inne på 3 när du nämnde hans namn till och med.
Ja, men jag tog ju igen att det var rätt historisk kovändning. Ah, men vad fasen. 4-4 går vi upp till då.
Eller är det 4-4 eller 5-5?
5-5 då. Jag ber om ursäkt till alla militärhistoriker som sitter hemma och river sitt hår och skriker. Men till mitt försvar, hade det här varit brittisk kulturhistoria från 1800-talet hade jag tagit det mycket, mycket snabbare.
Ja, men sånt kan det inte bara vara hela tiden, vet du.
Nej.
Ska vi gå igenom lite snabbt här. För 5 poäng så var ju då Stålmannen ska ju då vara Stalin.
Ja. Jag förstår
det. Mm. Och 1912 så bildade han och Molotov, som det här då var, han är ju senare då utrikesminister i Sovjetunionen. De bildade Pravda, vilket också är en känd tidning. Ja. Han kallades Järnöven och han var ju med då, som sagt, och både skrev på godkännandet av den här massaken i Katyn på polska officerare.
Mm.
Och sen så var det mycket organiserande av att föra iväg olika kulaker, sådana här bönder som ansågs vara kapitalistiska, till koncentrationsläger och sådär.
Just det.
Runt omkring. Och kovändningen är förstås Molotov Ribbentrop-pakten som du var inne på. Och han har skakat hand med alla om det här. Och cocktails, det är ju den här Molotov-cocktail som finnarna döpte den till. Molotov hade ju sagt att nej, men vi släpper inga. När ryssarna släppte klusterbomber över Finland.
Så var det paket med mat.
Påstår han, ja. Och då sa de att när de gjorde den här, hittade på den här bomben med att trycka ner en tyg bensin i en flaska och sen vräka den. Då var det var ingen bomb, utan det var en cocktail bara. Och så fick han ge namn för det här då.
Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Hör ni vad trevligt. Vi ska prata lite grann om svenska kolonier. Och det är ju ett ganska misslyckat kapitel i svensk historia eftersom man kan inte påstå att Sverige var en speciellt skicklig kolonialmakt. Eller?
Nej, hur man nu är det.
Ja, men Storbritannien och Frankrike var väl skickliga kolonialmakter. De hade stora imperier som de upprätthöll väldigt länge.
De var ganska mycket mer intresserade av det där också egentligen.
Ja, men det finns ju en stor välsignelse i att inte ha varit så intresserad av kolonialmakt. Det är ju att vi har inte behövt gå igenom något smärtsamt kolonialt frigörelse och uppbrott. Det är ju sådana processer som är så... Alltså det är, jag hittar knappt orden för det.
Smärtsamma.
Ja, de är otroligt smärtsamma. Vi laddar ju, alltså när den här podden bara var 10 avsnitt gammal så sa jag, förbered dig, snart kommer Frankrike i Algeriet.
Ja, jag tänkte säga det. Den har vi inte sett än. Men...
Nej, och den förbereds allt jämt. Men det är ju ett sånt exempel. Fransk-algeriska relationer är ju, det är svårt att se hur de någonsin ska kunna repareras. Men svensk... Bartalomeska.
Nej, vi har inga problem med våra gamla kolonier.
Nej.
Faktiskt, direkt.
Nordamerika har gått om oss marginellt.
Ska vi tala om var vi börjar här då?
Jag antar att vi börjar kring Delaware-flodens mynning.
Det låter rimligt.
Vi kommer att röra oss på 1600-talet. Det är ju 200 år efter den första koloniala vågen. Sverige är ju sen på bollen på det sättet. Det är portugiserna och spanjorerna har ju redan trailblazat då.
De är ju först ut spåren så att säga. Men engelsmän och fransmän och holländare börjar ju också få upp intresset för det här under 1600-talet.
Ja, och inte minst holländarna kommer vara centrala för det vi pratar om.
Precis. Sverige då hade ju tappat viktiga inkomster från Preussen av olika skäl. Och det här ville Axel Oxenstierna gärna... Ja, nu kastar vi in honom igen här. Han dyker upp då och då.
Det är han som, är ett ganska bekant namn.
Han är ju rikskansler då i Sverige här under 1600-talet. Och han ville ju då, vad ska man säga, kompensera den förlusten. Skulle man inte kunna göra det här genom att bilda en sån här liten koloni som verkar vara så hippt och inne som alla andra har? Och var ska vi göra det då, tänker han?
Ja, var ska man göra det då? Han är väl öppen för förslag, men förslag kommer komma från holländska handelsmän. Skulle ni inte kunna vara och gräva lite grann i Nordamerika?
All sån här kolonial verksamhet sker ju genom handelskompanier. Och handelskompanier är väl någon sorts, vad ska man beskriva det som, statliga företag kanske? Alltså det är ju privata.
Ja, det är ju privata företag, ja. med statligt beskydd.
Ja, statligt beskydd, statlig auktoritet eller någonting. Mm. Det är ju privata investerare som har gått in.
Det betyder att det inte är statliga egentligen. Men det är någon slags konstig symbios här. För att man behöver ju ha skydd av en stat, alltså. Annars så blir det problem antagligen.
Och man kan ju i princip bedriva krigsföring och så som en stat också.
Ja, vilket de kommer att göra, de olika holländska och brittiska handelskompanierna. Peter Minuit. Minuit.
Ja, jag försöker. Jag letar efter min inre flamländare, men jag hittar honom inte. En holländsk affärsman i alla fall.
Ja. Och något åt det här hållet uttalar sig. Minuit. Han har ju då jobbat för holländska västindiska kompanier tidigare.
Yeah.
Och varit mycket framgångsrik i det. Bland annat så är han ju mest känd kanske för att ha lyckats förhandla till sig Manhattan av indianerna i området där. För lite tyg och glaspärlor och sånt.
Mm.
Enligt uppgift för en motsvarande summa av 24 dollar. Ganska bra fynd så här i efterhand ändå.
Det var absolut.
Det kunde inte indianerna veta vad som skulle hända där sen då förstås.
Nej.
Men han får kicken till slut ändå av västindiska kompaniet i holländska.
Mm.
Och då vet han inte riktigt vad han ska göra till att börja med. Men då kommer han i kontakt med Oxenstierna som är på besök i området och pratar med bland annat honom och lite andra holländska handelsmän som sagt när Oxenstierna är i Holland.
Mm.
Och det var ju så man fick göra om man var en makt som Sverige. Man fick fiska upp lite andra som hade blivit utkastade av de här andra stora handelskompanierna.
Ja, precis. För det var inte helt ovanligt att, som i fallet med Minuit, att man blir utkonkurrerad, man blir satt åt sidan. Och då får man ju, då ligger det ju i bägges intresse att lansera en ny player.
Mm.
Att ja, men om vi kastar in ett svenskt handelskompani i det här, då har ju jag någonting att satsa på. Och det är på den vägen som några skepp seglar iväg från Göteborg, antar jag att de seglar från, mot Nya Sverige.
1637 grundas Nya Sverige-kompaniet. Målet är ju att bilda en permanent koloni där borta. Och så ska man då importera tobak och skinn är ju tanken. Bäverskinn är ju på högsta mode i Europa. Så det är otroligt eftertraktat.
Precis.
Det är holländskt och nordtyskt kapital som satsas i det här, kan man säga.
Ja.
Framförallt holländskt.
Och det Sverige gör att de går in och ger kompaniet den auktoritet som en stadsstat kan ge.
Hälften av de som åker över de här två första fartygen, Kalmar Nyckel och Fågelgrip som de heter, är ju holländare och andra hälften är svenskar. Den 23 mars 1638 så kommer de fram till Delaware-viken.
Mm.
Och den här Minuit, han har ju ganska bra kännedom om det här området. För han har ju varit där för, som sagt.
Mm.
Det är därför han har just föreslagit att det här området lovar goda utsikter till handel med de här indianerna.
Mm.
Det här har ju skett i största hemlighetsmakeri, men får vi komma ihåg att holländarna fick absolut inte veta att den här expeditionen var på väg. Det kommer de upptäcka först efter ett tag när de är ute och går och så bara, vad är det här för folk?
Ja, för vi ska inte tänka att det är tiotusentals människor som väller i land här, utan det är väl typ ett tjugotal soldater som sitter och fryser i någon vik någonstans.
Ja, det kanske de gör, men Peter Englund har ju skrivit lite grann om det här, och man får dra ett citat om från honom här ifrån Ofredsår när han beskriver hur det var när de gick i land eller så.
Om vi tillät Dick Harrison i förra avsnittet tycker jag att Peter Englund är mer än välkommen.
Männen i båtarna kunde se ut över ett oändligt urskogsområde, flakt och frodigt, med många vilda fruktträd, mullbär, plommon, äpplen, krikon, körsbär och vildvin. Där axelbredda ekar av olika slag sköt upp bland mängder nedfallna stammar, multnade stockar och knähögt gräs. Klimatet var milt och fuktigt.
Mm-hmm. Så att de kanske inte frös då?
Nej, precis. Luften sötdoftande, varm och fylld med mygg. Säkerligen var det med viss bävan de skådade in i den här pösande vårgrönskan. För vad kunde inte dölja sig där ute i?
Det som döljer sig där ute då är väl medlemmar ur ursprungsbefolkningen, indianerna Susquehanna-stammen. Ett begrepp som för mig är mest känt genom en låt av folkpunkarna Defiance Ohio. De sjunger om Susquehanna. Men det är den här indianhandeln, som den kallades, som är själva premissen för kolonin Nya Sverige.
Man ska ju etablera ett område där man helt enkelt bygger, man ska bo här nu. Det är tanken, till skillnad från alla andra, till skillnad från de två andra kolonierna som Sverige senare tillförskaffar sig. I Afrika och i
Västindien.
Där kommer man inte direkt åka dit för att börja bo, utan det är
handelsstationer snarare.
Rent och skärt bara handel, ja. Men det här är med det här syftet. Det finns ju en del som har kommenterat förstås hur det var där också. Och då är det en av dem som har skrivit att det angående djuren där. Det fanns ju massor med mystiska djur som man inte har sett förut. Det. Ett slags stora, farliga och stygga ormar som är rasslade med stjärten, lika som de barnaskallor göra. De kunde bita av en människas läm som vore han med en yx avhuggen. Så att,
skallerormar?
Ja, det stötte man på här. Ja. De var inte så vanliga hemma i Göteborg. Så det är mycket nytt här förstås, bortsett från de här mystiska vildarna som sprang omkring i skogarna med. Som man var ganska beroende av ju, skulle visa sig.
Vill du kasta in guvernör Johan Prince i leken, eller ska vi säga någonting annat om Nya Sverige innan han tar tag i reglerna?
Ja, vi kan väl, man kan ju säga generellt att alla stater som höll på med det här, de hade ju hopp om att hitta guld och en massa, det här med Eldorado.
Ja.
Och det fanns ju massor med myter om det var städer som var gjorda av guld, och alla de här explosionerna som har gett sig in då för att hitta de här, de bara försvann och gick upp i rök liksom. Så det var ju, det fanns ju, man visste ju ingenting om vad man kunde förvänta sig.
Nej.
Och därför var det ju mycket stora förhoppningar emellanåt på vad det skulle bli av saker och ting, som ibland då istället föll platt till marken.
Man slöt ögonen och då såg man bara guld, diamanter, smaragder.
Och spanjorerna har ju skickat hem tungt lastade fartyg med silver nu, större delen av 1500-talet, så att det fanns ju visst fog för hoppet. Den här Minuit köpte ju mark av 5 stycken såna här lokala indianhövdingar. Och han var uppenbarligen en bra förhandlare, som sagt. Han anlägger den här Fort Christina i en biflod till Delawarefloden.
Efter våran barnadrottning döpt.
Precis, idag heter den också Christina River. Ligger vid dagens Wilmington, en stad där. Fortet skulle man kunna tänka sig var som skydd mot indianer, men det är ju inte, utan det är mot holländarna som ligger i närheten då. Eller deras område finns i närheten, och de är man ju lite skraja för de gör ju högljudda protester här nu förstås.
Ja, det är holländarna som är hotet. Svenskarna kommer väl ganska bra överens med ursprungsbefolkningen.
Ja, och det kan man kanske nämna lite om här också. Om man då tänker sig svenskarnas inställning till skillnad från till exempel holländare, framförallt britter, var ju att vi behöver ha hjälp av de här, vi behöver handla med dem. Annars kommer det här aldrig gå. Hela tiden är svenskarna i ett vansinnigt underläge jämfört med de andra kolonialmakterna, som är betydligt fler. De britterna är 47 000 i sin koloni runt 650. Svenskarna är aldrig mer än 400.
Nej, det är nästan, kan man tänka, som att det är ett omöjligt uppdrag.
Ja, lite grann. Men de byter ju då alltså tyger och kokkärl och redskap och grejer mot majs till exempel, för att kunna överleva där om dagarna. Och visst förekommer det ibland lite strider mot en och annan sån här stam. Men de har ju då förmodligen blivit mutade till exempel av holländarna, att nu ska ni in här och döda och sådär. Och britterna, de hade ju redan lyckats utrota en del stammar på sitt håll. Så de hade en helt annan aggressivare inställning faktiskt, framförallt engelsmännen.
Jag undrar om det finns någon nation som har lika många folkmord på sitt samvete som britterna har.
Tveksamt.
När de drar fram i Nordamerika och framförallt i Australien, Nya Zeeland, bränner ner tasmanerna.
Men som du var inne på, den här Prince, Peter Minuit, går ju och dör. När han ska åka hem.
Kan man säga att han plockar ner skylten?
Ja, precis det man kan säga. Under stormiga förhållanden. För det är ju under en storm han försvinner i Karibien.
Ja.
Och nu behöver man då en ny guvernör.
Hold up. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Under ledning av guvernör Johan Prins, det är väl från 1643 han tar över tyglarna, och då blir det drag under galoscherna. Fästningen Nya Älvsborg anläggs och ett antal mindre fort anläggs längs med hela floden. Och det här är för att försöka få monopol på indianhandeln i området. Bäverskinnen, som du var inne på. För det var ju guld värt i Europa. Problemet, det går väl ganska bra till en början, men problemet är ju att Prins förlitar sig på att få varor från Sverige som han ska kunna handla med. Och det här är ett problem, för det kommer inte svenska skepp i nog stor utsträckning.
Nej, det var ju det jag menade förut, att intresset hemma från svenska staten är inte så jättestort. Alla brev som Prins skickar till Oxenstierna, han bara liksom, vad är det här, en stor Oxenstierna rullar upp? Jaha, den där jävla Prins nu igen här. Och sen bara kastar han ju bort. Alltså bokstavligt talat läggande åt sidan hela tiden. Eftersom man är indragen i 30-åriga kriget som har lite mer uppmärksamhet just nu.
Han går in i sin e-mail-låda, sätter ett spamfilter på Prins. Ja. Det här pallar jag fan inte med.
Ja, men det är rätt bra beskrivet. Åtminstone fram till 1648 då slutar ju 30-åriga kriget.
Ja.
Apropå den här Prins, så har Ingvar Andersson, en hedlig gammal historiker, beskrivit honom som en färgrik figur i bullrande svensk barockstil, vital, våldsam och vårdslös. Och han hade ju varit med i 30-åriga kriget och han hade blivit adlad för bedrifterna där som han hade åstadkommit. Och han var ju 50 år när han fick den här guvernörsposten.
Posten.
Och han köpte ju som sagt mer mark av indianerna när han kom bort dit.
Mm.
Och anlade de här ställena som du sa. Fort Älvsborg till exempel är en trekantig vallgrav med 8 kanoner som bevakas då av en garnison. Av en garnison. Vad heter det?
Garnison.
Garnison. Ja. Nej, vad fan. Jag behöver av. Garnison. Garnison. Fort Älvsborg då är en trekantig. Har ju. Fort Älvsborg som du pratade om innan här.
Ja. Är inte det en trekantig fästning med 8 kanoner som bevakas av en garnison?
Jo, det är helt riktigt. Vad är syftet med den då?
Ja, det får du gärna berätta för mig.
Det finns den här brittiska kolonin som ligger norrut. Det är den man vill se till så att de inte kommer längst ner, längs med Delawarefloden söderut.
Yeah.
Så den bevakar så att säga floden så att inte de ska kunna segla in där och ta för sig.
Mm.
Den fungerar som ett lås kan man säga mot britterna. Och sommaren 1644 så skjuts då det första skottet från den här. Det är en stackars William Aspinwell som kommer med ett brittiskt skepp och i goda ro seglar längs med den här floden söderut. Och då bränner man av det här varningsskottet. Och då blir han lite spak förstås, Aspinwell, och tänker, herregud, nu har de byggt någon mojäng här som håller på att skjuta på mig. Det kan vi inte passera hur som helst. Så då får han uppsöker ju Prins för att få tillstånd att passera. Egenhändigt tillstånd av honom. Och då får han det till slut. Men sen är det roligt då att då skickar prinsen en faktura helt enkelt, en räkning till den här Aspinwell. Sen, hörde du, det här skottet var inte gratis att skjuta iväg. Det får du betala. Så Syftet med det här var ju alltså att de här skansarna och olika forter man byggde, det var ju att liksom skapa en, någon form av gräns, konturer för den här kolonin.
Mm.
Och det lyckades ju Prince ganska bra med. Markerar om kolonins område helt enkelt. Får man säga något om hans egna hus?
Ja.
För han är guvernör för ett hus här borta. Då måste man ju bo ståndsmässigt.
Vad är det heter boningen? Prinshof kanske?
Ja, det låter ju pampigt, eller hur?
Ja.
Och där bodde han och hans familj då. Han har ett bibliotek. Och det är så exotiskt och lyxigt. Så han har ju glasfönster också.
Mm.
Och gardiner. Och det finns en liten park med fruktträd utanför och sådär. Så det hade han alltså råd med, att säga. Ja, men det han fixat till. Jag tycker ändå ger en liten bild av att han försökte leva, som sagt, ståndsmässigt där borta också.
Ja.
I omarken och obygden.
Ja, för de andra har det väl inte så fett.
Nej.
Runt omkring sig. Det blir ju myterier. Eller myterier, det börjar väl gå över folk till, till inte minst holländarna.
Holländarna gillar ju inte att svenskarna var så framgångsrika i den här skinnhandeln. Vad svenskarna gjorde var ju, de hade kontrollerat ju nästan hela den här Delaware-flodens mynning. Och det var 20 mil i längd alltså som man hade kontroll över. Och alla bifloder ner till Delaware-floden hade man också kontroll över. Och det var där de här indianerna åkte med kanoter. Och när de kom fram, och då bytte de ju med den första de träffade på, vilket var svenskarna. Så det här gnagde och irriterade otroligt hos holländarna. Så de försöker ju göra sitt bästa för att sabotera det här framöver. Man kan väl säga att det var ganska svårt att få folk att åka till...
Ja, när man ska sälja in det hemma i Sverige, ja. Vem vill sätta sig på ett rangligt träskepp och ge sig på andra sidan oceanen och bosätta sig i obygden?
Mm.
Det förslaget går mer hem i den finska regionen av det svenska riket dock, vilket jag vet inte, men jag utgår från att det var helt enkelt fattigare där.
De var ju fattiga, ja. Och efterhand så blev det mer populärt det här. Det blev en liten Amerikafeber, som man kanske nämner här sen, då fler vill åka iväg än vad man egentligen har kapacitet att föra över.
Mm.
Men i början så är det ju faktiskt så att man får tvinga folk, brottslingar, får välja mellan straff eller bo i Amerika i 5 år.
Också ganska klassisk kolonial teknik. Ja,
det finns ju fler som har använt den metoden.
Ja. Yeah.
Men som sagt, det kommer att ändra sig så att det blir lite mer eftertraktat och populärt att åka iväg dit. Mot kolonins slut.
Men de är ju utsatta, svenskarna. De holländska konkurrenterna är både ekonomiskt och militärt överlägsna. Och efter det här myteriet som jag var inne på tidigare från svensk sida, så åker prins hem 1653. Nu har han ledsnat.
Han tröttnar på den här skiten.
Ja.
Får jag dra en liten historia om innan det här med att holländarna tog över allting?
Go!
För det stod ju faktiskt och vägde lite. Holländarna var inte så förskräckligt många heller, även fast de kanske var typ 10 gånger så många. Så var det inte uppenbart att de var de som skulle segra, så att säga, i den här kampen. Utan både prins och den holländska guvernören skickade ju bud hem efter hjälp helt enkelt. Kom hit, hjälp oss. Och det hade kanske kunnat räcka med 1 eller 2 skepp för att tippa över med folk, för att tippa över maktbalansen helt och hållet. Då är det ett fartyg som heter Kattan.
Okej.
Som skickas iväg från Sverige 1649. Och det är ganska tungt lastat med både vapen och kanoner och ammunition. 70 stycken kolonister och soldater. Nu ska man bort till nya Sverige och hjälpa prins här. Problemet är att de kör fast på ett rev i Karibien. Och fastnar där helt enkelt. Det här var ju inte bra. Då hoppar de av båten. Det var liksom läge att göra. Och simmar i land till en ö som ligger i närheten. Ser ju inte jättelovande ut det här. Där får de sitta då i 8 dagar utan vatten. Och dricka. Och det, ja, du hör ju själv. Det här är ju inget kul.
Ja, och det är före Robinson Crusoe är skriven. Så de kan inte ens dra så här roliga Robinson Crusoe-vitsar för varandra.
Nej, inte ens det. Sen så hittas de då, tack och lov, av spanjorerna. Nu är de ju räddade och befriade här. För
Dios mio.
Nej, det visar sig att det är frågan om... Om det var så mycket räddning för spanjorerna, de tittar på svenskarnas pass och mycket skeptiskt konstaterar de att vad är ni för ena egentligen och vad är Sverige ens? Vad har ni här borta att göra överhuvudtaget? Och sen så beslagtar helt enkelt spanjorerna all material som finns i den här kattan, fartyget. Och sen för man då besättningen till San Juan på Puerto Rico. Och i någon slags position genom gatorna där får svenskarna gå och alla titta på dem och elaka mot dem. Och sen fram till torget. Och där så bänner man tydligen svenskarnas böcker på bål och sådär. Och svenskarna protesterar givetvis över det här till guvernören. Och till slut så går guvernören med på att jaha, han släpper dem i alla fall.
Mm.
Men då, liksom, expeditionen är ju rätt körd här. För spanjorerna har ju tagit allting. Några av dem blir kvar på Puerto Rico där och några försöker ta sig därifrån. 24 stycken är som köper en liten båt och får proviant den här spanska guvernören och spanska pass. Och så ger de sig ut på havet igen, kommer till den här ön Santa Cruz. Ja, då blir de uppsnappade av fransmännen istället. Som skrattar högt och gott åt de här svenska passen som de tycker, vad är ni ute och far om här egentligen? De spanska passen som de har fått av den spanska guvernören, de beslagtar dem. Och sen torterar de här stackarna på mycket obehagligt vis. För tortyr är ju ett obehagligt. Ibland så binder man fast dem vid pålar och skenarkebuserar dem. Och hänger upp folk i krokar, bakbinder och händer på dem och hänger upp dem i krokar. Då får de hänga i 2 dygn och sådär. Och det är inte ens krig mellan Sverige och Frankrike.
Nej.
Det är hårda bud ute i världen, kan man säga, på den här tiden. Den franska guvernören på den här ön våldtar en av de svenska kvinnorna.
Nej,
och sådär. Och de torterar dem också förut, kvinnorna, genom att glödgalt järn håller på och trycker mot fotsulorna på dem. Och, riktigt sadistiska metoder här. Och sen till slut så säljer de alla som är kvar här utav de där då, som slavar helt enkelt. För både fransmän och engelsmän, de använde ju även europeiska människor som slavar. Så det var inga hinder. Det här var ju en katastrof både för förstås uppenbarligen för besättningen på den här kattan och även för nya Sverige som inte fick några förnödenheter eller...
Nej, eller ingen hjälp, överhuvudtaget. Den sista kraftansträngningen styrs väl annars upp när Sverige skickar 2 skepp som ska segla mot Nordamerika. Det lilla gyllene hajen som seglar fel och hamnar rakt i gapet på holländarna. Mm. Men sen också ett större krigsfartyg, Örnen. Mm. Som klarar överfarten och lyckas få kolonin på fötterna i alla fall temporärt.
Då har ju som sagt den här Prince gett upp och då är Johan Rising istället som leder det här skeppet Örnen som åker över.
Mm.
Och det är då som det finns hundratals förväntansfulla familjer i Göteborg på något som kallas för Stigberget där.
Mm.
Som hoppas på att de ska få åka iväg för de har hört ryktet om att nu kan man åka till stället där borta.
Ja, nu är det lite Amerikafeber.
Ja. Men tyvärr så är vi bara 1 fartyg som ska åka över och det är det här Örnen då.
Mm.
Så det går bara på 250 människor utav de här. Så räknar man upp namnen och då får man ju ta sina kistor och knyten och gå ner och ta en plats där med sin familj. Men det är många familjer som står kvar på berget och helt i förtvivlan bara, jaha, men vad gör vi nu då? Ja, fick de återvända till Dalarna eller Värmland vart de nu hade kommit ifrån? Och det var ju tråkigt för dem förstås. Men de här 250 som gick på Örnen, det var inte så himla roligt för dem heller på överfarten nu. Bland annat så kommer de till Kanarieöarna. Den spanske guvernören där mutas med 8 rökta skinkor och då blir han jätteglad och tar emot dem med öppna armar. Och bjuder dem också på ett stort kalas där. Så det börjar ju trevligt för dem.
Man är på Kanarieöarna och har kalasar. Mm. Det låter som drömmen för många svenskar.
Ja, det var. Hos denne guvernör blev vi så magnifikt trakterade att pennan till ej fatta kan att beskriva.
Oj.
Sa de. Ja.
Ord räcker inte till.
Nej, precis. Och sen gav de sig ut då. 26 mars var ifrån Kanarieöarna på vägen över. Och det är flygfiskar som flyger mot seglen och landar på däck. Och det kan man äta. Och det är delfiner och krabbor som de lyckas fiska upp och sätta i sig. Det är lite varierad kost då. Sen börjar eländet några veckor ut där på havet och det blir varmare. Och det blir varmare för varje dag och det utbryter sjukdomsepidemier på fartyget. Och till slut så kommer ju 100 stycken av de här kolonisterna helt enkelt dö.
Mm.
De ligger där på däcket i gassande solsken och det är fullt med ohyra på de här stackars människornas kläder som de inte har något byte till heller. Och sen stöter de på 3 turkiska sjöröverskepp också, mitt i allt. som tänker sig att de ska ta över här. Men då lyckas Rising och den här holländske kaptenen på fartyget föra upp alla sjuklingar som ligger nere då i däck. Och så tvingar man dem att stå upp vid relingen. De får luta sig mot en fisk, för det står mellan varje sjukling så ska det finnas då en fisk också. Man gör så här, en fisk, en sjuk, en fisk, en sjuk. Yeah. Och då får sjuklingarna luta sig mot de friska då. Och så sätter man vapen i händerna på alla de här, så det ska se mer skräckinjagande ut än vad det kanske var egentligen. Och så hade man ju två tunga kanoner som inte var översköljda med massa båtar, vilket alla andra var tydligen. De här kanonerna lyckas man skjuta iväg två skott med, och när turkarna, de här sjörövarna, ser vad folk de verkar ha som är beväpnade där. Ja, vi skiter nog i det här va. Så man lyckas ju då med den här krigslisten komma undan. Och sen till slut så kommer man ju då i land borta i Amerika. Men då är man ju så trötta, de här stackars sjömännen, att de knappt orkar lyfta ankaret, beskrivs då, eller ro i det här skeppet som man ska sätta i havet och åka i land med. Så det var ju inte jättevitala och starka människor som kom dit ändå. Men visst, det ger ju ändå en liten ny puff åt kolonin.
Men det är konstgjord andning. Ja. Det finns inga möjligheter att hålla liv. Holländarna svarar ju med att skicka 7 skepp från Amsterdam.
Ja, och det är lite fler än vad...
Ja, det är marginellt fler, ja. Det är 7 gånger så många skepp.
Mm.
Så att Sveriges dagar som kolonialmakt i Nordamerika är således räknade, och 1664 kommer britterna ta över hela skiten hur som helst.
Mm. Den 14 september 1655 så halas ju den här svenska flaggan på Fort Christina. Och då fanns det bara 10 svenska soldater där som hade blivit belägrade av holländarna. Mm. Det var en Peter Stuyvesant, en holländske guvernören där, som hade fått i order hemifrån att nu får du ta ett tur med de här svenskarna en gång för alla. Han var en stark karaktär som bara hade ett ben då. Han gick ut med ett träben. Det är lite spektakulär grej faktiskt.
Ja, det känns som en piratklyscha. Hade han en papegoja på armen också?
Nej, men däremot så var det väl... Var det inte någon som hette Johan Papegoja som fick styra det här ett tag? Eller har blandat ihop det med något nu? Det här namnet Johan Papegoja har jag stött på någonstans i koloniala sammanhang med Sverige.
Men Sverige tvingas ge upp drömmen om en koloni i Nordamerika, och istället så ägnar vi oss åt sporten att genom diplomati få ersättning för sveda och värk. En sport som man tyvärr inte lyckas något vidare med.
Nej.
Det blir ingen ersättning. Men regionen kommer annars vara något av ett svensknäste som länge bevarade sitt kulturarv. Även efter vi hade formellt avsagt oss rätten till någon koloni, så det var ju ändå svenska präster som åkte dit över och rådde om det här tusentalet som ansågs tillhöra någon sorts svensk kyrka.
Mm.
Jag läste Nordisk familjebok från 1914 som skriver: det torde till sist böra nämnas att minnet av denna första svenska utvandring till Amerika är synnerligen livligt i de nejder där våra landsmän planterade civilisationens fana, och där åtskilliga orts- och personnamn ännu påminna om svenskt ursprung.
Mm.
Planterade civilisationens fana är ju inte ett typiskt postkolonialt sätt att se på det.
Nej, det är vi inte. Jag tycker ändå det är värt att på lyfta fram igen här att svenskarna hade ganska bra relationer med de indianer som fanns i området. Och det fanns till och med en indianstam som utnämnde sig själva som beskyddare av svenskarna och sådär. Och man handlade ganska bra och mycket och hade ett lönsamt utbyte med varann. Och det fanns då en 21-årig Uppsala student som var med på den här örnen, Per Lindeström. Han for ju runt i området också och gjorde kartor över hela området. Och sen så fick han uppgift också att staka ut gator till det här samhället som skulle ligga i närheten av Fort Christina. Men han typ någon föregångare till Linné här. Han springer runt och intervjuar och pratar med de här indianerna och beskriver då senare i livet när han skriver sin Geografia Americae, som heter, ett stort verk då, 20 kapitel som avhandlar de här indianernas religion och hantverk och sedvänjor och så. Och det är en ganska bra källinformation om det här området. Och,
ja, det är väl därifrån mycket kommer.
Mm. Själv gick det åt skogen, för det här var ju hans livsäventyr förstås, att åka med dit över. När han kom hem igen, den här Lindeström, då var det inte lika roliga tider. Då blev han ju alkoholist och Det var ju tråkiga befästningsbyggen hemma i Sverige. Och sen kom reduktionen och när Jalake Karl den 11 drog i hans gård och så. Så han fick ju bo med frugan istället på hennes gård. Och då, han tillägnade ju den här geografie Amerika Karl den 11 i hopp om att han typ ska vara snäll mot den och ge tillbaka någonting. Men han fick ju ingen kompensation. Det fick man ju inte i reduktionen.
Om Svenska Afrikakompaniet och Cabo Corso, ett namn som du bollade upp när vi pratade om Mali, för nu kommer vi vara i Ghana, alltså samma region av Afrika där svenskarna hade en liten handelsstation. Det är en nytt handelskompani, nya holländare, denna gång Louis De Geer, som drar igång ett litet projekt.
Ett litet projekt.
Han har invandrat till Sverige och det är med hjälp av hans finansiering som det nybildade Svenska Afrikakompaniet ges rättigheter av drottning Kristina. Nu är vi inne i 1649.
Men visst är Louis De Geer vallon?
Ja, det är han väl.
Ja, han är ju väldigt omtalad och populär så här, i Norrköpingstrakterna.
Ja, han är väl en av de stora profilerna. Överhuvudtaget i den här epoken av svensk historia så har ju Louis De Geer fingret i många kokande kittlar.
Ja, just det.
Men det är inte riktigt från Sverige som den här kolonin kommer skötas, utan det är väl i staden Stade som ligger i Bremen. Och det ligger ju i Tyskland. Men vi har haft en västfalisk fred efter 30-åriga kriget, så delar av Tyskland ligger i Sverige nu.
Ja, praktiskt.
Ja. Och till skillnad från Sverige så ligger ju Tyskland närmare både Tyskland och Holland.
Mm.
Och det är ju ganska stora players i den här koloniala handeln.
Mm.
Så, skeppen. Officiellt så är Svenska Afrikakompaniet knutet till Göteborg, men i praktiken så har de ju lager och hamn och allting i Bremen.
Och Louis De Geer är väl den som i praktiken också äger nästan hela Afrikakompaniet.
Ja.
Det finns ju andra också, som, men i princip är ju han. Med då drottning Kristinas beskydd och den svenska statens beskydd, precis som det brukar fungera som sagt. Syftet med hela Afrikakompaniet är ju, man ska åka dit helt enkelt, köpa slavar och guld, ska man byta till så elfenben och såna här attraktiva varor.
Det här i området kallas ju guldkusten.
Mm. Ja, det var vi, ja precis.
Vi tryckte ju hårt på det här i Mali-avsnittet, det är ju guld.
Mycket guld är det.
Mycket guld.
Mycket guld blir yes. det. Henrik Karloff är den första som leder en expedition ner dit.
Mm-hmm.
Och köper mark där i då det här området. Och i närheten av den här kuststaden Ogua.
Just det.
Ogua. Ja, det är han som leder den här kolonin till Burma. Men kompaniet består ju bara av 10 personer ungefär.
Yeah. Och
högkvarteret är i ett av de här fartygen som ligger förankrade utanför den här staden Ogua.
Mm.
Sen då, efterhand så inrättar man ju sig ett hus och ja, man bygger om ett gammalt nederländskt fort och namnger det till Carlosborg efter då Karl den tionde. Så då förstår man att det är efter 1654 eftersom Karl den tionde har blivit kung då.
Givetvis.
Både.
Vem vet, har inte koll på precis det året?
Nej men nu vet man det.
Ja.
För den här kolonin finns ju då under både Kristinas tid och Karl den tiondes tid.
Ja. Man försöker handla med textilier och svenskt järn framför allt.
Mm, och man försöker som sagt envist byta till sig guld och elfenben och socker mot, man har ju ylle och sånt som man, vad sa du? Att man
textilier.
Byter. Ja, precis. Det är ylle i form av textil.
Det brukar klassificeras som så.
Ja.
Den här typen av handel med Västafrika, den vilar ju på samarbete med afrikanerna eftersom européerna har stora problem med att lämna sin lilla station där vid kusten. Det är ju farligt och det är sjukdomar och det är en typ av terräng som man inte är van. Så att det gäller ju att få upp ett fungerande samarbete med afrikanerna.
De är väldigt beroende av de här, ja. Både för skydd och handel.
Mm. Och det var nog ett ganska hårt liv, ja, absolut, för afrikanerna som säljs som slavar. Men det var ett rätt hårt liv för de här tyska och svenska soldaterna som var stationerade där också.
Mm.
De hade det nog inte så fett.
Området här styrs av ett kungadöme som heter Futu. Och kungen av Futu heter Breveda. Och det är honom man lyckas uppnå ett avtal med då.
Mm.
Att futurerna ska var någon form av beskyddare för svenskarna. Vem är det då man ska ha skydd mot?
Om det, inte, det är väl holländarna.
Pam, pam, pam. Det är väl holländarna igen här, ja. Det här är ju ett riktigt getingbo det här området av olika europeiska faktorier som de här handelsstationerna kallas.
Mm.
Det är inte bara holländare där utan det är i olika perioder också förstås fransmän och portugiser och danskar också. Och sen är ju britterna där och snurrar med emellanåt.
Mm.
Holländarna startar omgående i princip en övertalningskampanj mot den här kungen Beveda. Det syftet är att han ska slänga bort svenskarna. De försöker muta honom med guld och de försöker påpeka att Sverige är ett land som styrs av en kvinna, hör och häpna, som varken har särskilt mycket makt eller resurser i jämförelse med fantastiska Holland. Men inget verkar bita på den här Beveda, för han har bestämt sig för att det är svenskarna som han ska spela på.
Mm.
Så det är otroligt irriterande för holländarna här. Och det börjar smyga omkring tungt bestyckade holländska fartyg utanför Ogua och sådär. Fram och tillbaka så här nu så kommer det vara en massa kontroverser med holländarna hela tiden. Ett av Afrikakompaniets hus som ligger i ett annat kungarike som inte är den här Beveda kontrollerar alltså, blir plundrat av holländska trupper 1650 som då samarbetar med de afrikanska stammarna där. Och vid ett annat tillfälle så byter istället då svenskarna från det här Afrikakompaniet tillsammans med futuriska krigare in i Accra som ligger norr om det här området. Och där sitter då en holländsk handelsman och blir väldigt förvånad över att de strömmar in där. Och så försöker man sabotera holländarnas handel där då. Så svenskarna ger ju igen när de kan.
Det är en väldig villervalla som du brukar beskriva det som.
Ja, jag tror nästan att du mer använder det här året än vad jag gör nu för tiden.
Så kan det gå.
Och sen så vid ett tillfälle så beslagtar man helt enkelt lasten på ett holländskt fartyg som ändå har ankrat i närheten av Ogua, fast som inte hade tillstånd till det. 700 kilo elfenben kommer svenskarna över då.
Yikes.
Och det här är också lite irriterande förstås för holländarna. Det är mycket smutsigt spel och tjuvknep och förtal hela tiden i kampen om... Alltså alla medel verkar vara tillåtna i jakten på värdefulla råvaror här förstås. Och skillnaden mellan, det är lite så alltså, skillnaden mellan konkurrens och rent krig egentligen, den är ju hårfin emellanåt.
Ja, absolut. Om den ens finns.
Hot om våld eller våld är ju ett mycket effektivt och verkar som legitimt påtryckningsmedel mot både andra europeiska makter och de afrikanska olika... kungadömerna.
Det som jag tycker är intressant och lite märkligt med Cabo Corso då är om man inte tycker det är nog märkligt att Sverige är nere i Västafrika och deltar i slavhandel så dras regionen in i stridigheterna mellan Danmark och Sverige. Det tycker jag är helt sjukt egentligen. För det pågår ju stora krig mellan Sverige och Danmark under den här perioden. En gammal guvernör byter allians och seglar helt plötsligt in under dansk flagg och tar det här kastellet. 1658 sker det. Heinrich Karloff heter han.
Det är den här Karloff jag nämnde innan. Ja. Han blir ju ersatt av en annan svensk och då blir han förbannad helt enkelt.
Mm. Och det här är ju som då, han har fått okej att göra det här från Danmark eftersom det är krig, det stora kriget som kommer sluta med freden i Roskilde.
Han var inte svensk då kan man ju tillägga, kan ju låta som det här, kanske Henrik Karloff. Nej. Men han var ju tysk så det är därför han bara byter sig.
Men han har seglat under svensk flagg och så
ja, precis.
Hissa ner den flaggan, hissa upp en ny flagga.
Mm. Så då ett tag så är den här kolonin då dansk helt plötsligt.
Ja.
Istället. Men det blir ju då en anledning för Karl X att en av hans anledningar att utropa ett nytt krig mot Danmark då han försöker egentligen utradera Danmark som självständig stat. Freden i Roskilde 1658 hade gått ganska bra. Då hade man ju klämt till sig de här områdena Skåne, Blekinge och Halland.
Mm.
Men sen då när den här Karloff gör det här då får man ju anledning till ett nytt krig då man kanske som sagt kan bara utradera hela Danmark. Det tyckte Karl X var förmodligen ett bra svepskäl. Han hade väl några till kanske. Det gick dock inte så bra. Man försöker ju storma Köpenhamn där. Men då gick det inget bra.
Mer om det någon annan gång.
Mer om det någon annan gång, ja.
Dessutom då hade ju danskarna redan sålt vidare Cabo Corso till holländarna.
Ja, det är lite roligt, ja.
Det här hade skett utan att konsultera de afrikanska regenterna i området. Så att de driver i sin tur bort holländarna.
Mm.
Och då kan det kastellet återigen hamna i svensk ägo. Skillnaden är nu att staten inte vill ha med kompaniet att göra, utan det här svenska Afrikakompaniet ombildas och agerar nu som ren och skär privat intressent. Holländarna lägger sina skepp utanför och eller belägger området. Afrikanerna tar över det, sen hamnar det i engelsk ägo, och så sen kommer det vara engelskt ändå fram tills den koloniala frigörelsen då.
Mm.
Så det är fortsatt villervalla.
I det här fallet så lyckas ju Afrikakompaniet, som är då ganska ruinerat där på 1600, slutet på 1650-talet, då får man ju ändå kompensation efter mycket om och men. I det här fallet, det fick man ju inte för nya Sverige.
Nej, precis.
Men här får man 140 000 riksdaler mot att man aldrig någonsin mer ska bedriva handel i Västafrika, säger holländarna. Och det har vi väl inte hållit, för jag kan tänka mig att vi handlar väl en del med Västafrika mellan
oss. Du tänker att det fortsatt borde ligga?
Ja, men om det ska vara för evigt
tid. Att någon holländsk handelsminister kommer med det där avtalet.
Ja, viftar med det bara, hallå, ni har ju lovat här.
Ja.
Ja, nej, det kanske inte håller.
Sluta sälja Absolut vodka till.
Ja, gör vi det eller?
Ja, det är väl Sveriges största exportvara, känns det som.
Apropå det, om man får återknyta till den här handeln med indianerna, så hade man ju med sig sprit som man bjöd dem på för att knyta de här relationerna starkare. Men då kommenterar man ju där, nu är vi i Nya Sverige igen då, lite snabbt här. Då säger man det, då man bjuder dem på sprit där, då ska man akta att han icke får för mycket av det slaget, till då blir han helt galen och att han icke vet vad han gör. Ja.
Och också ganska klassisk kolonial teknik att bjuda på starka drycker.
Det finns ju bland annat på våran hashtag histpod, så är det några killar som har varit nere och lagt upp bilder på den här forten.
Ja, det stämmer, ja.
Det kan man gå in och kolla på.
Uh-huh.
Väldigt fina och intressanta bilder där. Jag har inte sett om den där forten tidigare så.
Nej, det har nog inte jag heller.
Och man kan ju, man måste ju tillägga här då förstås att det bedrevs ju slavhandel här, men det var en väldigt liten del av den totala slavhandeln. Det här finns ju siffror på, det var ju alltså en, svenskarnas del i det här var ju, ja, det var ju promilleaktig i jämförelse med hur otroligt många som har skickat över. Eftersom Sverige hade inte någonstans direkt, hade den här kolonin borta i Amerika utvecklats mer och mer, då hade man kunnat sälja dem dit.
Ja.
Men nu hade man ingenstans direkt att sälja så mycket folk. Utan man sålde visserligen till portugiserna en del i Brasilien och sådär. Ja. Och det är ju förstås, det är ingenting att vara stolt över i svensk historia. Det här borde man ju gräva mer i, vilket man av någon anledning inte riktigt har gjort. Verkar så.
Jag vet inte hur källmaterialet ser ut riktigt, men det är ju väldigt intressant och det borde ju skrivas mer och bättre saker.
Sverige har ju någon form av tradition av att vara någon form av världssamvete, och då passar inte det här riktigt med slavhandel in i den bilden.
Nej.
Och det här kanske vi återkommer till när vi pratar om Sankt Bartholomé, då blir det ju ännu mer tydligt att man bedriver någon form av slava.
Ja, verkligen. Det måste man ju prata om där. För där tar man ju över en koloni där en stor del av befolkningen faktiskt är slavar.
Mm.
Och man gör det under en period då slaveri dessutom kommer börja diskuteras. För svensk kolonialhistoria kunde ju ha slutat efter Cabo Corso med två stycken ganska små, ganska misslyckade expeditioner som aldrig var speciellt omfattande egentligen. Men så bidde det ju icket, utan 100 år senare, knappt ens det, så kommer man ju ge sig in i det här igen.
Mm. Jag tycker nog att alltså, Nya Sverige hade kunnat bli, det låter på dig som att det bara var, det där var dömt att misslyckas, men riktigt så illa tror jag inte det var, utan det var ett ganska stort område som man kontrollerade och så här. Hade funnits mer intresse från svenskt håll att åka över, så hade det kunnat utvecklas åt ett annat håll.
Det var 11 skepp allt som allt, va, som åkte dit.
Ja, 11 expeditioner.
Ja, just det. Då kan det vara fler skepp i dem. Spännande att prata svensk stormaktstid och nästan inte vara en sekund i Sverige.
Mm.
Det är ju inte varje dag.
Nej, det brukar bygga mycket på det här faktiskt.
Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Om man sitter och kokar av glädje eller ilska, vad gör man då?
Då kontaktar man oss, skriver ett mejl.
Ja, historiepodden@outlook.com.
Det funkar.
Ja. Hej då!
Tack så mycket. Hej, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.